Fadern, Sohnes und Heiligen Andes Namen. Amen. Herre, du ser oss samlade för att lyssna till ditt ord. Och vi ber nu att du ska bli en stund kring och i din närhet. Vi är så stort behov av undervisning i dess ord som är ande och liv. Vi behöver varje ord och all den sanning som kommer från dig. Herre, kom nu och var snälla, så ska du vara. Amen. Ja, min text har hettat lite nästan före det Ingvar läste. Men jag läser här från Jesaja bokens 40 kapitel. Och jag läser från vers 6 till och med vers 11. Hör någon säga, predika. Och en annan svara, vad ska jag predika? Allt kött är gräs och alldeles härlighet är som blomster på marken. Gräs torkar bort, blomster vissnar när hans ande blåser på det. Ja, folket är gräs. Gräs torkar bort, blomster vissnar, men vår Guds ord förblir i evighet. Sion, du glädjebudbärarna, stig upp på ett högt berg. Jerusalem, du glädjens budbärarna, höj din röst med kampen. Höj den utan fruktan, säg till Judas städer, se er Gud. Ja, Herren kommer med makt. Hans arm visar sin makt. Se, han har med sig sin lön. Hans segerbyte går framför honom. Han föder jord i det som han herde. Han samlar lammen i sin armar. Han bär dem i sin famn. Sakta för han moder på en fram. Amen. Herre, helg oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, kära församling och vänner i Kristus. Den här söndagen, den fjärde söndagen, är den vad som överskrivs, Herren är nära. Och då kanske man kan fråga, vad menas med det? Är inte Herren överallt? Det går inte att gömma sig för Herren. Vart ska jag gå för ditt ansikte? Och vart ska jag fly för din ande? Frågas ju i 139 församlingen. Och det var ju av en som kände Herren. Är det så att det snart är jul och det är barn i Betlehem som avses som är nära? Ja, för stallkrubbans barn är en Herre. Han är Herren själv. Det är Kristus konungen, och det var ju glädjebudskapet till herrarna att det var Guds son, Messias. Det är Kristus konungen. Detta är glädjebudskapet för herrarna. Men troligen ska överskriften påminna om var Herren är. Var är Herren? Nu kan vi säga på fjärde söndagen att Herren är nära. Jo, han är nämligen där han lovat att vara i sitt ord och i sina heliga sakrament. Det betyder att vi behöver inte söka Herren. Ja, det betyder till och med att vi kan inte söka honom. Och vi kan till och med säga, det finns ingen som söker honom. Han söker oss. Vi människor är alltid egentligen på flykt, undanmöjt med honom. Det är nämligen precis vad skriften säger. Det finns ingen som söker Gud. Det finns, vi har ofta påstående i vår tid, att människor skulle vara synnerligen omkring och söka Herren i vår tid. Det stämmer. Det finns ingen som söker Gud. Människor har aldrig sökt Gud. Människor har sen syndafallet alltid varit på flykt undan Gud. Tvärtom tror jag att människor skulle känna obehag inför tanken på att vi har ämnet Herren är nära. Det känns nästan lite kusligt. Är det verkligen så? Är det någon här som kan tänka sig att om vi satt upp temat i Markuskyrkan, kom nu, för nu ska ni höra att Herren är nära, att det skulle bli väldigt fart på underborna att komma hit. Jag tror inte det. Jag tror inte det gör att människor säger, nu måste vi gå till kyrkan, för nu har Herren lovat att vara nära, och då vill jag vara med. Men vi ska inte stanna inför idag ett ämne som betydelse att säga så här. Det är bara i Herrens närhet som kyrkan kan utföra sitt uppdrag. Det är bara i Herrens närhet som kyrkan kan utföra sitt uppdrag. Texten hos Jesaja, som ni hörde, manar till predikan. Profeten fick uppdraget att predika. Och han skulle predika tydligt det som vi kallar i den lutherska kyrkan för lag och evangeliet. Han skulle predika om livets korthet, om dödens visshet och död och livets förgänglighet. Men han skulle också predika om hoppet bortom det här. Han skulle predika att Herren kommer med glädjebud. Med glädjebud för Israel. Hur Herren samlar det sina i sin famn. Hur han för jorden i sitt bete. I sitt bete. Han är den gode Herren. Alltså, inte komma med hot om dom och hat och straff, utan med fri. Det var Herrens budskap. Och därför sa texten att vi skulle ropa utan fruktan. Vadå? Jo, se er Gud. Vi skulle få se Gud. Se honom som han är. Tänk, de rädda och förskräckta människorna, de skulle glädja sig över att de fick se sin Gud. Men han var inte Gud farlig för syndaren. Nej, han kom med glädje. Han kom som den gode herren. Han var de svaga i famnen. Och han ville inte förlora någon. Inte sakta dör han moder på honom. Det är kyrkans glädje i evangeliet. Gud är försonad. Och det är genom blodet på korset. Där är han inte farlig, utan nådefull och god. Och ny nåd varje dag. Det är varje dag ny nåd. Ett glädjebud som för oss borde vara helt obegripligt egentligen. För den sargade och syndiga människan. Som är vaken över sitt eget tillstånd. Hon behöver inte söka flyktvägar undan Gud. Kom ihåg. Varje människa ska en dag möta Gud. Förr ska vi säga antingen i döden eller i domen. Det står ju faktiskt i Hebreerbrevet. Det är människa föda en gång dö och sedan vårt liv, säger texten, är kort och likt gräset. I mitt gräset som står idag så och imorgon alltså. Glädje budet att Gud är försonad. Det kanske inte tiden är alltid. Det är förskräckligt för dem att göra. Och djävulen gör allt vad han kan för att förstöra det budskapet. Det får inte gå ut till människor. Det får inte människor höra. Det ska han stänga av. Det tycker han inte om. Han förfalskar evangeliet. Han gör om det till gärningens budskap. Evangelium som är nådens och barmhärtighetens budskap. Allt är försonat. Allt är förlåtet, säger han. Men du måste ju naturligtvis göra någonting. Han förfalskar nåden. Han förfalskar tron. Han gör om det gärningsfria evangeliet till ett gärningarnas religion. Och om man skulle göra en undersökning i världen så skulle vi se att den stora religionen, den största av allt, det finns bara tro. Det är gärningarnas religion. Människan måste fylla i. Den kristna tron måste sägas vara ytterst marginell. Det är få människor som samlas på det gärningsfria evangeliet. I den här religionen så är den kristna tron som sagt väldigt marginellt liten. Det behövs nog ingen större undersökning för att konstatera det. Därför står stora kyrkor. Ja, de allra största religiösa sammanhang i begreppet av multireligiösa samtal heter det. Man samtalar över bekännelsegränserna. Och när man kommer ut så säger man det är mer som förenar än som skiljer oss. Om frågan skulle inställa sig var finner jag då nådig Gud? Då skulle svaret bli jag gör så gott jag kan. Gör så gott du kan. Gör det lilla du kan. Och du kan inte kräva mig. Den naturliga religionens svar, det är religion. Det är Abraham, bönekvarnen, det andenäsen. Och något som är mycket populärt i vår tid är att tala om gudsbilder. Det är din gudsbild. Det är din gudsbild. I den naturliga religionen, där gör man sin egen gudsbild. Och djävulen har inga problem med sån religion. The show must go on. Och så fortsätter man med sina verksamheter. I alla de olika former. Gör allt vad man kan. Gör gärna mirakler. Under. Hoppa gärna fire. Därför det står faktiskt i uppenbarelseboken. Att den falska profeten. Han ska neka dig från himlen. Hoppa man på fire. Det är människor. Får man eld. Och människor ska bli förvandlade. Livet ska förvandlas. Men det är inte den kristna. Den kristna tron talar om livets förvandling. Den kristna tron talar om ett nytt liv. Man får profetiska tilltal. Och det är spännande. Vad ska hända i framtiden? Vad händer imorgon? Vad händer nästa dag? När kommer Herren? Och vad händer? Men det var nyfiken i sin religiösa övertygelse. Men det var inte den sortens predikan. Jesaja talade. Han talade om att man skulle varna människor, förmana dem och väcka dem till vad saken gäller. Ditt liv är gott. Snart skulle du möta Herren. Vad skulle du svara honom på den sista dagen? I uppenbarelseboken där berättas om kyrkans fiender som skulle göra oerhörda angrepp på kyrkan den sista tiden före den stora. Och jag är beredd att tro att vi är där. Det är tre stora huvudfiender som ska uppträda i den femte kapitlet. Det är ett vilddjur som ska uppstiga ur jorden och det är djävulen. Ett annat ska uppstiga ur havet och det är falska lärare. Den tredje vilddjuret som ska komma, det är den världsliga makten. Det talas om ett vilddjur stiger upp ur havet med en väldig makt på det och få folk att lyssna och följa efter. Och det är det. Men det kommer inte till att vilddjur som stiger upp på jorden, den falske profeten. Det såg ut som ett lamm. Ni vet Jesus talar om kläder i fårakläder. Han har två horn, vilket betyder att han har makt. Den talade som en drake, står det. Ni minns Jesu ord om fårakläder. Därför är det så livsfarligt, ja till en synd, att lyssna till den rösten. Den tredje stora fienden som skulle komma, det är den andliga, den världsliga makten, den fienden i Guds församling. Och det kallas för sjukan i den stora dagen. Det fanns målade i bilder, den stora dagen. Alltså en stor stad med makt och myndighet. Alla de här tre fienderna hjälps åt i kampen mot budskapets äkthet. Bara vi kan få sanningen att sprida och vända sig så att människor får. För ett tag sedan så såg vi en dans utanför det finska parlamentet. Man hade där inne då beslutet om samkönade av äktenskap. Och folket dansade i glädje utanför kyrkan. Och man måste väl säga, hörni, att gränsen är passerad. För vad betyder sådant egentligen? Vad betyder sådant beslut egentligen? Jo, det är naturliga lag som har styrt människors liv i tusentals år. I tusentals år, aldrig ifrågasatts. Och haft levnadsregler med sig. Ska nu vändas. Historien ska vändas. Det gamla ska förkastas. Och nya levnadsregler och livsnormer ska införas. Ingen vet vad det är. Emellertid är det inte ett tecken på den sexistiska livsnorm som det talas om med den stora vagnan i uppenbarelseboken. Som övertagit allt inflytande på livsstil och umgänge i den människan. Och det finns egentligen ingen som opponerar. Har ni tänkt på det? I det stora el-sammanhang står man upp och behandla sådana frågor som är ytterst viktiga i Europas samlade stat. Som var det oerhört viktigaste av allt. Och vad blir resultatet? Vad enorma problem med aborter, missbruksproblem, antidepressiva läkemedel, självmord, ångest, det har man gjort. Och du säger på Uppenbarelseboken att både kungar och folk har bedrivit mord med sjuka som kallas David. Alltså både kungar och folk. Överhet och underbart. Bedrivit mord med sjuka som kallas David. Och vi påminns varje dag om hemska sexuella övergrepp på unga flickor från fattiga länder. Fasansfulla berättelser som man kan tänka är sant. Med ord som trafficking, människohandel, döljer man rätt och blir bra. Man talar om det och man försöker lösa problem och ingenting kommer. När jag som barn hörde läsas berättelsen och faraos mor på de israeliska barnen i Egypten. Ni minns, man skulle döda dem som kom. Israeliska barn, för farao var rädd för dem. Så minns jag att tänka, vad de kunde inte fly. De små barnen kunde inte fly någon. Men det kan ju inte den här flickorna hemma. Och vad ska abortoffren ta vägen? De kan inte fly. De måste finna sig i att bli mördad. Jag tänkte på berättelsen och den där flickan från Moldavien. Men då säger du, ja men det gäller ju denna värld. Vad kan man vänta med av den här världen? Är det samma? Men vad säger man när sin dansen och lovsången sänder igång i kyrkorna? Är det samma tema? För det är vad man kräver. Att kyrkorna ska uttala välsignelse över den babyloniska livsformen, livsnormen. Där kräver man en välsignelse från kyrkans sida. Och så att den kyrkan som inte är med, hon är gammelmodig och henne kan inte ha. Men kyrkan kan inte välsigna det Gud förbannar och förbjuder. Om den kristna heter det att hon ska inte förverkliga sig själv. Hon ska inte förverkliga sig själv. Hon ska förneka sig själv. Hon ska ta korset på sig och följa sin Herre. Det finns ingenstans där det heter att hon ska uppfylla de normer som den här världen ställer. Det är kristen som kämpar emot. Hon ska inte förverka en livsstil som är i strid med Guds ord. Med utlevd synd. Bibeln säger, du ska förneka dig. Ta ditt kors på dig och följa mig. Det har vi alla skyldighet. Vi som bekänner som kristna. Vi ska tänka på det. Vi ska förneka oss själva. Vi ska förverka oss själva. Det finns ingenting som. Vi ska kämpa hela tiden emot vår egen synd, vår egen natur. Allt det onda som finns i. Det kristna livet är ett liv under korset. Det är hela tiden kamp om synd. Och det gäller alla utskud. Kyrkans glädjebud, det är inte tillåtelse till synd. Kyrkans glädjebud är ju att den ångrande syndaren har förlåtelse för sin synd. Den nedslagna och trasiga och sargade människan, hon ska höra mitt upp i allt detta. Som vi läste på Romarbrevet, 10 kapitel. Jag lät mig finna för dem som inte sökte mig. Uppenbara mig för dem som inte frågar efter mig. Och så fortsätter han. Hela dagen har jag uträckt mina händer mot ett ohörsamt och enträckt folk. Hela dagen. Tänk vilken ord. Vilken tålamod. Vilken kärlek. Tänk att där står Gud. Det står att Gud är kärlek. Tänk att ni hör det ordet kärlek. Vad betyder det egentligen för oss kristna? Jag har ursprung i Gud. Jag vill sina väsen andas kärlek mot oss. I ordet så måste vi säga vi studsar i människor. Och det ordet får inte smutsas ner av livsstilar och övergrepp. Utan människor som vi möter ska möta oss som har mött människor som har kärlek och omsorg om dem. För ett par år sedan så var det flicka som ringde till mig och frågade om att göra en intervju gällande Sankt Markus församling, hur vi såg på kyrkans och hur vi som kyrka såg på homosexualitet. Jag undrar om ni kan träffa på ett café här borta, och det kunde hon tyvärr inte på den tiden, att bara några korta minuter på att jag skulle förklara det omkring. Och det förklarade jag för henne, om jag ska tala om homosexualitet, då vill jag börja med den sjätte muren. Och hennes uppsats, då skulle jag börja med min intervju. Då frågar hon, vad är det sjätte muren? Alltså, man ska göra en intervju om en sån sak, om man vet inte vad den kristna tror, börjar någonstans. Då svarade jag henne, var det sjätte buret, det är det som är grundläggande för all sexuell samlevnad i den här världen. Och vi måste börja det. Jag måste börja med förklara dig vad som är Guds vilja och vad som är meningen bakom detta sjätte buret. Och därmed var intervjun avslutad. Ja, i sin stora kärlek till oss har Gud gett oss ett bud som skyddar äktenskapsförordningen. Det Gud startade våra liv med en gång i tiden, i skapelsesmorgon. Då la han in detta i människors liv, i våra liv, i våra hjärtan. Sexualiteten är ju en gåva ifrån Gud, som ska användas i enlighet med Guds vilja. Och så fort vi handlar emot Guds vilja, så blir det olycka, sorg och tår. Elände. Antidepressiva medel, alla abortoffer, alla mammor som har gjort abort, och alla som har varit med om sådana hemska saker, de räknar med detta var synd emot Gud och emot oss. Vi kan inte välsigna det. Vi måste undervisa och hjälpa så med våra ungdomar i den ytterst svåra tiden. Ja, fjärde söndagens budskap, fjärde söndagen, vem får ju budskapet? Herren är med. Det glädjer du, Herren är med. Hans budskap är sanning och det fingrar oss. Djupast sett är det ju budskapet naturligtvis om den korsfäste. Hur han har i sin kropp upp på korset, hur är vår sin. Om honom heter det att han drog sig inte undan. Han drog sig inte undan. Han närmade sig den värld han kom för att försona. Och på juldagens morgon låg han i stallkrubban. Det var herrans budskap. Det var änglarnas budskap till herran. Han drog sig inte undan. Det står också att Herren kastade alla våra synder på honom. Och han bar den i sin kropp upp på korset för er. Och nu finns han här. Herren är här. Vi får i Markuskyrkan idag, hörni, glädja oss över att Herren är här. Har ni tänkt på det? Han är inte bara just en möjlighet i frälsning, utan han har frälst oss. Han är här i sitt ord och han är här i sitt heliga sakrament. Han är närmare än vi tänker och vi gjorde väl i att du kom till kyrkan idag. Här får du möta honom. Han är här. Och han är din vän. Han har frälst oss. Han är här med sitt ord och sin heliga sakrament. Tänk vilken ord. Och tänk under det gångna året 2014. Hur många gånger har vi inte under året år här fått fira en fest där han säger, tag och äg. Detta är mitt tag och fri. Detta är min kropp. Detta är min blod. Detta är mitt blod. Till dina synders förlåtelse. Och där syndernas förlåtelse är, säger Luther, där är liv och salighet. Hans budskap är hon inte hatets, vredens eller hotets, utan ett fridsbudskap. Ibland vill jag stå på julfoten, en fridfull jul, det är vackert. Och julen är ju fridens budskap. Och den som kommer med budet kallar glädjebudbärarinna. Och till och med stegen utav glädjebudbärarinnan var ju välsignade och glädjebudbärarinna. Och grejen vi bär innan, det är kyrkan skänker Guds. Det är vi som ska bära fram det budskapet. Det är vi som har det budskapet. Och vi har glädje till utet. Här hos Jesaja 6:6 enligt andra ordet så. Gräset vissnar, blomsten faller av. Men vår Guds ord förblir i evighet. Alltså det ord som vi använder här, det är ett ord för alla evigheter. Trots sanningen om vår dödlighet och ett korta liv, gräset som vissnar, så har kyrkan glädjebudskapet. Guds ord förblir i evighet. Tänk på att vi har brutit mot alla gärningar vi har brutit. Tänk då, vi har brutit mot alla Guds bud. Så säger han ändå till oss idag. Min nåd är den. När Paulus bara ber från sin sjukdom. Min nåd är den. Ja, i den största av alla religionerna, i hjärnans religion, där behövs ingen rädsla. För där har religionsutövaren själv utövat rädsla. Han behöver inte rädsla. Det klarar han inte sina egna gärningar. Men vi gläder oss över Herrens närhet och det frälsande budskapet. Om nåden som sträcker sig in i vårt hjärtas innersta. Allt. Och vilket kräver du? Ja, lyssnar du till glädje du bär hans storskrik. Du ljuger av mig. Herren är här. Han är här. Kallar på dig. Han har något att säga. Han säger, jag är din vän, min frälsare. Jag är inte vred. Jag vet inte en syndare. Jag vet allt om dig. Men nu ska jag berätta för dig. Jag har tagit bort alla syndare. Allt som tynger dig, du är fri. Det är din kyrkans glädje. Det är kyrkans glädje på fjärde söndagen av den. För att kunna framföra det måste Herren själv vara nära och intyga sanningen. Ja, han måste sätta sin signatur under. Vi har kvitto att betalningen är stöd. Kära församling, Herren är. Och vi kan säga med salmens ord. Jag kan vara. Vi kan säga med salmens ord som vi brukar sjunga här ibland. Herre, jag är trygg. I din tack för att du är nära. Tack för din löften om nåd och frid. Tack för att vi får denna frid av din starka hand. Och nu ber vi i din församling idag att du ska bevara oss i den enfaldiga troheten mot ditt ord. Herre, hjälp oss i den här farliga världen mot all ondska, mot allt som vi förstör och riva ner. Vi vet att din kyrka ska stå som segare till sist och vinna en härlig seger. Du har ju krossat romans huvud och du har vunnit över döden. Du har fört liv och oförgänglighet fram i ljuset. Herre, var oss nära nu idag och alla dagar så länge vi finns här på jorden. Vi vet att du hör våra böner och det gör du för Jesu Kristi skull. Idag vänder vi oss till dig med vår bön och ber att i din närhet kan vi alltid vara trygga. Amen.